Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Matt Ridleys The Red Queen, Sex and the Evolution of Human Nature är en populärvetenskaplig bok från 1993 om varför sexuell fortplantning finns och hur den kan ha format människans egenskaper. Titeln hämtas från den röda drottningen i Lewis Carrolls berättelsen om Alice i Spegellandet, där man måste springa fort bara för att stå kvar på samma plats. Ridley använde bilden för att förklara en evolutionär kapprustning mellan organismer och deras parasiter. Hans centrala tes är att sex, trots sina uppenbara kostnader, skapar genetisk variation som gör avkomman svårare för snabbt anpassade parasiter att angripa. Därifrån förflyttar han sig till sexuell selektion, partnerval, svartsjuka, äktenskap, skönhet och intelligens. Boken tillhör den tidiga, inflytelserika vågen av evolutionspsykologi och vill pröva om återkommande mänskliga beteenden kan förstås som produkter av reproduktiv konkurrens. Ridley skriver till en bred publik med många exempel från djurvärlden och mänskligt socialt liv, men hans långtgående tolkningar är avsedda att diskuteras, inte okritiskt accepteras. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, sexets gåta och den röda drottningens kapprustning. Boken börjar med ett klassiskt biologiskt problem. Asexuell fortplantning verkar ofta effektivare än sexuell eftersom varje individ kan få avkomma utan att söka partner och utan att bara hälften av populationen föder ungar. Sex innebär dessutom tidsåtgång, risker och en omblandning av gener som kan bryta upp redan fungerande kombinationer. Ridley frågar därför vilket tillräckligt stort värde sex kan skapa för att väga upp kostnaderna. Hans huvudförklaring är Red Queen-hypotesen. Parasiter och smittämnen anpassar sig till vanliga värdgenotyper, medan sexuellt skapad genetisk variation ger nästa generation mindre förutsägbara försvar. Avkomman får då en relativ fördel, inte därför att den är perfekt, utan därför att parasiterna ännu inte är specialiserade på just dess kombination av gener. Metaforen beskriver en situation där både värdar och parasiter måste förändras fortlöpande för att inte förlora mark. Evolution blir därmed inte en rak väg mot ständig förbättring, utan ett rörligt jämviktsläge. Ridley använder denna mekanism som grund för resten av boken. Om reproduktion och genetisk variation har varit centrala selektionstryck, menar han, bör de också ha satt spår i människans känslor, preferenser och sociala strategier. För det andra, sexuell selektion som förklaring till ornament, val och konkurrens. Efter frågan om varför sex finns, behandlar Ridley vad sex gör med urvalet. Naturligt urval handlar ofta om överlevnad, men sexuell selektion handlar om vem som faktiskt får reproducera sig. Det kan gynna egenskaper som är kostsamma eller opraktiska i andra avseenden, om de ändå ökar chansen att bli vald som partner eller att konkurrera ut rivaler. Påfågelns stjärt är det välkända biologiska exemplet, men Ridleys intresse är hur samma logik kan användas för människan. Han diskuterar hur signaler om hälsa, ålder, resurser, status och förmåga kan påverka attraktion, samtidigt som han betonar att individer av båda könen kan ha intressen som delvis sammanfaller och delvis k-kolliderar. Bokens resonemang bygger på att partnerval aldrig sker i ett tomrum. Den som väljer måste hantera begränsad information, konkurrens från andra och osäkerhet om en partners framtida investering. Därför blir uppvaktning, rykte, gåvor och synliga prestationer möjliga signaler snarare än enbart personliga smaksaker. Perspektivet kan ge en struktur åt frågor om attraktion, men det är inte ett facit för enskilda människor. Mänskliga relationer formas också av normer, ekonomi, historia och individuella värderingar, sådant som inte enkelt kan reduceras till en enda evolutionär funktion. För det tredje, parbildning, otrohet och svartsjuka som strategiska konflikter. Ridleys behandling av parbildning utgår från att mänskliga relationer förenar samarbete med återkommande intressekonflikter. Föräldrar kan vinna på att samarbeta kring barn, särskilt när avkomman är beroende under lång tid. Samtidigt kan osäkerhet om biologiskt föräldraskap, möjligheten till alternativa partners och konkurrensen om omsorg skapa spänningar. Ridley använder evolutionspsykologin för att diskutera varför svartsjuka, sexuell misstänksamhet, uppvaktning och regler kring troet förekommer så ofta i mänskliga samhällen. Hans argument är inte att beteenden är oundvikliga eller moraliskt försvarbara, utan att vissa känslomässiga reaktioner kan ha varit återkommande lösningar på återkommande reproduktiva problem. Det är en viktig åtskillnad, särskilt i en svensk kontext där jämställdhet, samtycke och individens ansvar är grundläggande normer. En evolutionär förklaring kan beskriva ett möjligt historiskt ursprung, men den kan aldrig fungera som en regel för hur människor bör behandla varandra. Boken är samtidigt präglad av 1990-talets debatter om könsskillnader och flera generaliseringar har diskuterats och kritiserats. Dess värde ligger främst i att den gör konflikterna kring investering, tillit och val synliga som analytiska frågor, inte i att den ger enkla svar om kvinnor eller män. För det fjärde, skönhet, musik och humor som kostsamma sociala signaler. Ett av Ridleys mer utmanande förslag är att flera mänskliga uttrycksformer delvis kan förstås genom sexuell selektion. Skönhetspreferenser, dans, musik, humor och andra socialt synliga förmågor behandlas som möjliga signaler om egenskaper som en partner eller grupp kan värdera. Resonemanget liknar idén om kostsamma signaler. En signal blir mer trovärdig om den kräver tid, energi, övning eller kognitiv skicklighet, eftersom den då är svårare att imitera utan underliggande kapacitet. En improviserad kvickhet, rytmkänsla eller socialt träffsäker berättelse kan exempelvis visa upp snabbhet i tanken och förmåga att läsa en situation. Ridley försöker därmed föra samman sådant som ofta betraktas som rent kulturellt med biologiska frågor om partnerval och status. Det är en tankeväckande ram, men den har tydliga begränsningar. Svensk folkmusik, körsång, dans och humor har också vuxit fram genom traditioner, gemenskaper och institutioner och deras betydelse kan inte avgöras enbart genom reproduktion. Samma kulturella form kan tjäna vänskap, politisk identitet, sorg, lek eller yrkesliv. Bokens poäng är därför starkast när den ses som en fråga om möjliga ursprungliga selektionstryck, snarare än som en uttömmande förklaring till konstens eller kulturens mening. Slutligen, intelligensen som socialt och sexuellt konkurrensmedel, mot slutet driver Ridley en av bokens mest provokativa idéer. Att människans stora hjärna i hög grad kan ha utvecklats genom social och sexuell konkurrens, istället för att främst se intelligens som ett verktyg för praktiska problem. Som jakt eller redskap betonar han förmågan att tolka motiv, upptäcka bedrägeri, övertyga andra, hålla reda på relationer och vinna status. I denna bild är den mänskliga hjärnan delvis ett instrument för ett komplicerat socialt schackspel. Det finns en rimlig kärna i betoningen av social kognition. Människor lever i grupper där samarbete kräver tillit, där konflikter kräver förhandling och där rykte påverkar möjligheter. Men Ridleys starka koppling mellan intelligens och reproduktiv framgång är också en punkt där läsaren bör behålla ett kritiskt avstånd. Kognitiv evolution har sannolikt påverkats av flera samverkande krafter, bland annat språk, teknik, ekologisk anpassning, samarbete och långvarigt lärande. Boken blir som mest givande när den utmanar den enkla bilden av intelligens som enbart problemlösning. Den påminner om att social förmåga, kreativitet och kommunikation kan vara lika evolutionärt betydelsefulla. Däremot blir argumentet svagare om det läses som att all kunskap, konst eller intellektuell nyfikenhet ytterst bara är ett förklätt reproduktionsprojekt. Sammanfattningsvis, The Red Queen passar läsare som vill förstå varför evolutionsbiologi har använts för att analysera mänskliga relationer, attraktion och socialt beteende. Den är särskilt relevant för studenter och allmänläsare med intresse för biologi, antropologi, psykologi och idéhistoria. Man behöver inte dela Ridleys slutsatser för att ha nytta av boken. Tvärtom fungerar den väl som underlag för att öva en viktig fråga, nämligen hur långt en evolutionär förklaring kan sträckas innan den blir alltför förenklad. Läsaren får ett tydligt språk för att skilja mellan naturligt urval, sexuell selektion, genetisk variation och parasitdrivna kapprustningar. Den vinsten är intellektuell snarare än praktisk i snäv mening, men den kan skärpa hur man bedömer påståenden om kön, kultur och mänsklig natur i offentlig debatt. Det som särskiljer boken från många breda introduktioner till evolution är dess sammanhållna ambition. Ridley börjar inte bara med människors datingbeteenden, utan med den grundläggande gåtan om sexuell fortplantning och binder sen ihop denna med partnerval, sociala signaler och intelligens. Hans stil är klar, livlig och argumentdriven, vilket gjorde boken viktig för populariseringen av evolutionspsykologi. Samtidigt bär den spår av sin tid. Vissa generaliseringar om könsroller och vissa adaptionistiska tolkningar är omstridda. Och senare forskning har fortsatt att pröva både Red Queen-hypotesen och evolutionära förklaringar till mänskligt beteende. Boken läses därför bäst som en inflytelserik. Skarpt formulerad argumentation, kombinerad med en vilja att jämföra dess påståenden med nyare forskning och med kulturens verkliga komplexitet. Om du vill stödja Matt Ridley, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!